Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är lite svårt att vara föräldrar. Märk väl att jag börjar säga lite svårt istället för mycket svårt, men det varierar ju såklart beroende på var i livet man är. Till att börja med så vill jag glatt meddela att den 15 december så kommer jag och Anneli och eventuellt en underbar kvinna som heter Sandra Aggemo på Instagram och även i verkligheten ha en live-podd. Inte fysiskt så att ni kan komma och vara publik, men om ni laddar ner Podplay-appen så kommer ni kunna chatta med oss och så kommer vi prata om era frågor. Det här är 13:30, som sagt den 15 december, och ni måste ladda ner Podplay-appen för att höra det här. Och temat för den här livepodden, det är hur jävla bra mammor vi alla är. Jag tänker mig att det ska vara en liten pepp inför julen när det säkerligen kommer vara mycket frustration i familjerna där ute i stugorna. Och ni får gärna bidra med att i förskott skicka till mig på Instagram varför just du är en så otroligt bra mamma. Det kommer liksom bara vara en underbar klubb för inbördes beundran, och jag uppmuntrar er alla att gå med. Det ska bara vara fokus på pepp och att vi är bäst. Nu till dagens avsnitt, som faktiskt var lite jobbigt att spela in. Det var första gången ett samtal med en forskare kändes lite personligt brännande. Jag har med mig Sissela Nathalie. Hon har doktorerat i kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Och hur hjärnan påverkas av till exempel datoriserad träning eller vad vi ägnar oss åt på fritiden. Och med det sagt så är det alltså skärmtid för små barn som vi pratar om. Och jag har inte sett det här som ett jättestort problem. Jag vet att jag har nämnt det lite tidigare. Men jag tycker liksom att det är ganska självreglerande det där. Och liksom, jag tycker absolut att det är helt okej att Hedda kollar på en halvtimme Bolibompa om hon vaknar astidigt. Eller att hon ägnar en kvart åt det på kvällen. Men enligt det som Sissela har kommit fram till och hennes kollegor, så verkar det kanske inte riktigt vara så okej som jag har tänkt. Jag vill lägga in någon typ av disclaimer. Att om man redan tampas mycket med det här, så ska man ha med sig det när man lyssnar. Det är såklart jättebra att ta till sig den här informationen oavsett. Men det kan riskera att ni känner er ännu sämre helt enkelt. Och det tycker jag inte att ni förtjänar, om man säger så. Sen ska jag också undersöka att jag försökte faktiskt få ett avsnitt med alltså få med Sissela och en annan forskare som har en annan uppfattning om det här med skärmtid för småbarn. Men det gick tyvärr inte. Men jag hade tyckt att det var intressant att höra dem prata med varandra och få höra lite för- och motargument. Med det sagt så Sissela är ju ett superproffs, så att hennes kunskap räcker så att den blir nog och över. Det var slut på det här introt, och snart kör vi avsnittet. Men först, som ni vet, veckan som gått. Det är måndag, och en gemensam kompis till mig och Viktor hörde av sig och var lite bekymrad över hur jag pratar om Viktor i podden, slash hur att vi tar upp vår så kallade familjepolitik i podden. Och för mig så känns det självklart att det är klart att jag och Viktor inte tar våra riktiga snack i podden, utan det är liksom ett fragment. Och jag tycker att det är kul att reta Viktor, för att ni vet, ni som lyssnar, ni är mest tjejer och ja, killar är dumma i huvudet ibland och så. Men ni får gärna skriva till mig. Hur tycker ni att Viktor porträtteras i podden? Tycker ni att det blir en orättvisa mellan oss för att jag har den här plattformen?
Det är tisdag kväll. Det enda som är bra med fotbolls-VM och att Viktor vill se precis varenda match är att det ger mig ett väldigt bra förhandlingsläge. Så nu sa jag, okej, okay, jag badar med Hedda. Du kan kolla fotboll, men sen så tar du köket och lägger Hedda. Och det här är nice, för han har så dåligt samvete för att han kollar, eller jag vet inte om han har så dåligt samvete, tror jag inte. Men det blir väldigt mycket tid och det tror jag att han själv känner. Men ja, det är bra. Nu ska vi bada Hedda. Vill du säga hej?
Hej, vinka till mobilen. Ja.
Det är onsdag morgon. Vi är lite sena till förskolan på grund av snön. Herregud, alltså, jag har liksom burit Hedda halva vägen och sen tagit vagnen halva vägen och så liksom så i stafett. Först vagn, sen Hedda. Först Hedda, sen vagn. Hade inte vi haft 2 månader i Mexiko inplanerade hade jag varit riktigt dyster, för det är så otroligt jobbigt det här med overallerna.
Det är lördag morgon. Jag blev precis väckt av små gulliga pip. Pip. Kan du säga pip? Kan du säga pip? Ja, så kan man också vakna. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina.
Klubben, den är hemma, du är iskall. Hej och välkommen hit.
Tack så mycket.
Det här är ju verkligen ett ämne som jag inte har fattat är så himla hett. Som det verkar vara. Men i korthet, vad kan man säga att du har kommit fram till, även om det är en väldigt stor fråga?
Oj.
Om man tänker då utifrån att det här är en podd som handlar om små barn.
Ja, alltså små barn, då får man liksom ta lite bakgrund om hur viktig liksom de första åren är i småbarns liv. För att hjärnan är ju väldigt formbar. Och vi föds ju inte med liksom färdiga hjärnor på något sätt, utan vi har 100 miljarder nervceller som ska kopplas ihop. Och det är det som är så magiskt. Det sker mycket av den ihopkopplingen sker ju under de första åren. Typ 80% av den kopplingen som ska göras sker under de första åren i barnens liv. Så det som man pratar om är det under de första åren, så här, första 2 åren, pratar man om som känsliga perioder i hjärnans utveckling utifrån olika förmågor. Och det rör framförallt våra sinnen, det är de som liksom grundläggs då och ska lära sig vilka nervceller som ska prata med vilka andra nervceller. Och när man då tittar på hur små barn interagerar med skärmar, så kan man se att det som barn lär sig av är andra människor. Och när man testar då barn och om de kan plocka upp lärdomar från skärm när de är 1 år gamla eller sådär, då ser man att i experiment liksom, när man testar verkligen det, att barn som är under 1 år kan i stort sett inte tolka eller lära sig alls från skärmar. Och sen ju äldre de blir, desto mer kan de få ut av att interagera med skärmarna. Men eftersom den här tiden är så viktig för barns utveckling så tenderar tiden, om den blir omfattande, bli så att den blockerar annan utveckling.
Just det. För det var det jag skulle fråga. Alltså, okay, och vad är det som är dåligt med att de inte kan lära sig av skärmen? Men jag fattar det att det tar tid från annat, kan man säga, om det är ganska förenklat. Eller, men...
Ja, alltså man tror ju det. Och så här små barn är väldigt svåra att studera. Man kan inte göra särskilt mycket hjärnavbildningsstudier, för då måste man ligga blickstilla och dessutom göra massa saker.
Just det.
Och det är i sig ett problem. Så man vet inte liksom exakt vad det är. Det kan vara så att det bara är att det tar tid från annat. Men det kan också vara så att genom att titta på liksom snabba tecknade rörelser och ljud som plingar och sådär, att man stimulerar belöningscentrum i hjärnan som gör att man blir extra känslig för sådana typer av intryck senare i sin utveckling också. Så man vet inte riktigt.
Nej, för jag tänker att det är förhållandevis nytt område också, som du säger, det är svårt att forska på som barn, och så är det att man kanske inte vill göra experiment där man sätter barn 5 timmar om dagen framför, för det är oetiskt.
Exakt, så det går inte att göra av den anledningen. Så det som man får göra är att titta på liksom samband mellan att titta mycket på skärm tidigt och utveckling. Och där ser man ju tyvärr då att ju tidigare man börjar med skärm, desto sämre språkutveckling till exempel. Och så finns det en rad andra effekter också. Men det här är de effekterna som är mest beforskade och mest säkerställda hittills. Mm.
Men du säger omfattande, för att liksom, ja men, för jag blir lite så här, alltså jag lyssnar verkligen på vad du säger, samtidigt som vi pratade om innan, så är det ju väldigt lätt som förälder att känna sig dålig för minsta lilla grej man gör som inte är perfekt, i princip. Jag har som sagt inte varit så brydd om det, men nu blir jag ju väldigt brydd om det och det är jobbigt. Men till exempel när vår dotter vaknar innan sex, då så får hon ibland stå i sin spjälsing och så sätter jag på baby bullybumpa och så kanske hon får ligga och kolla på det, eller så kolla på det en halvtimme och jag ligger och slumrar. Men jag menar, jag hade nog inte varit så himla interaktiv med henne ändå och pratat så mycket, utan jag hade ändå fått henne att försöka leka på egen hand, för att jag är så trött och orkar liksom inte lära henne allt jag kan om livet vid den tidpunkten. Vad tänker du när jag säger så?
Den tiden som ett barn sitter framför en skärm blir ju en tid där de ofta är stillasittande, där de inte utforskar sin 3D-miljö. Och med tanke på att barn inte då lär sig från den här 2D-miljön, det skulle de inte göra från en bok heller.
Nej.
Men problemet, eller liksom skillnaden med en bok, är att ett barn sitter inte mer än en minut med en bok, för att det händer ingenting. Mm. Men med en skärm så sitter barnet ändå kvar och får de här snabba triggande belöningarna och det som händer på en skärm. Mm. Istället för att kanske krypa omkring, utforska sin miljö, liksom smaka på hur en sladd smakar och allt vad man gör, liksom, som hjälper dem att bygga sin hjärna utifrån den 3D-miljö som de faktiskt befinner sig i.
Ja.
Så att, ja, jag skulle ju...
Du tycker inte
utifrån,
att det är bra?
Utifrån forskningen så vet man inte hur många minuter som spelar roll, det kan man inte säga.
Nej.
Och många andra länder har ju då tagit fram rekommendationer om att eftersom vi inte vet, och vi vet hur viktig den här tiden är för barns hjärnor, så säger vi så lite som möjligt, eller till och med noll innan 2 års ålder, för att vara på den säkra sidan. Liksom.
Mm. Men jag tänker också, och nu kommer jag ställa många så här, men det här då, men det här då, men det är bara för att jag verkligen vill, ja, jag tycker att det är spännande. Du säger det här med att krypa runt. Jag tänker också att det finns ju många olika typer av barn. Vissa barn är ju mer stillasittande och ett barn kanske kryper 3 timmar mer än något annat barn om dagen. Och det finns ju också liksom den aspekten. Ska alla barn vara uppe och krypa jämnt 100% om dagen då? Eller liksom...
Nej, men förstår så mycket rörelse som möjligt är ju det som... Där finns det ju liksom också rekommendationer. Ja. Ett barn ska försöka röra sig minst 3 timmar om dagen, där 1 timme ska vara pulshöjande.
Ja.
Och för de yngsta så ska det liksom, rörelse ska uppmuntras så mycket som möjligt, är väl rekommendationen. Så att allt som skapar stillasittande eller passivitet är ju någonting som man ska försöka hålla nere. Och det pratar man ju om även utifrån att hålla barn fastspända länge och sådana där saker. Och köra bil många timmar om dagen.
Liksom. Just det. Ja, och sen så, för det var ju en väldigt uppmärksammad artikel i DN i somras som du var med och var medförfattare till, som var då, ni var ett gäng forskare som hade gått ihop och så här, om en norsk, som du precis sa, att Norge har inför, eller någon, jag vet inte om det var en lag, men rekommendation.
Nej, det är typ som deras folkhälsomyndigheter.
Ja, just det, att rekommendation 0 tidig skärmtid. Men är det så vanligt, alltså vad är din erfarenhet, hur vanligt är det att folk låter barnen hålla på med sin skärm? Ja, nu uppenbarligen jag låter det liksom ibland, men det känns också som att folk är så himla medvetna och jätteoroliga och rädda. Sätter folk, alltså är det deras barnvakt eller?
Jag tror att det skiljer sig åt jättemycket, och det är det man ser också, beroende på både liksom socioekonomisk bakgrund, vad man har för förutsättningar att vara med sitt barn och ta hand om sitt barn. Och Statens medieråd gör ju undersökningar vartannat år och tittar på just skärmtid och olika digitala medieanvändningar. Och i varje år som de har mätt så säger de ju och visar att användningen blir mer och mer omfattande och går ner yngre och yngre i åldrarna. Så att det kan ju vara så att det här blir normaliserat. Och eftersom vi inte har några rekommendationer, för den här artikeln var ju skriven till våra myndigheter. Den var ju skriven för att höja frågan om varför har inte Sverige några liksom officiella rekommendationer kring det här. För googlar man på det här, skärmtid, barn, risk, fara, liksom, då kommer man inte till någon offentlig instans. Och då blir det här tyckandet och både oro och moraliserande och liksom massa åsikter.
Mm.
Och där tycker vi att nu har evidensläget kommit så pass långt att det är oförsvarligt att vi inte har rekommendationer. För då blir det en tvetydighet.
Mm.
Och det får jag höra hela tiden från barn- och hälsovården också. Så de vet inte vad de ska säga. Vad ska de ruta sig mot? Vad ska de hålla i?
Just det.
De vill ha kunskap och riktlinjer att hålla sig i också.
Ja. Ja, nu är man ju rädd att man fuckar upp sitt barn. Men du, jag vet att du bara säger alltså, vad du vet. Och det, alltså, det är ju bara jobbigt som människa att höra det.
Ja, men, och så är det ju för alla människor. Vi har hela tiden saker att förhålla oss till.
Mm.
Och jag tror att den här frågan är extra jobbig för att vi alla har också våra egna smartphones.
Ja.
Vi har många av oss liksom en ganska dubbelsidig relation till våran telefon.
Mm.
Och känner många gånger själva att vi inte är helt nöjda med hur vi använder dem.
Mm. Ja, så är det ju verkligen.
Och det skapar ju liksom en känsla av, och det blir både liksom skuld och skam i den här diskussionen. Och det blir känslomässigt mycket mer så än om man tittar på andra rekommendationer vi har. Liksom, det är ingen som går igång på varför det här med noll salt för spädbarn.
Ja.
Eller noll solljus. Nej. Det är ingen som reagerar starkt över att vi har sådana rekommendationer. Men när man pratar om att man eventuellt skulle ha en rekommendation om ingen skärmtid innan två. Så blir det väldigt mycket känslor.
Ja, men det är väl för att vi alla är så ofrivilliga beroende personer när det gäller det här.
Sannolikt.
Ja.
Jag tror det. Det blir en känslomässig aspekt i det. Som man också måste vara snäll mot sig själv. Att tänka kring. Så här, ja, jag har också fastnat i min mobil.
Mm.
Och det är inte för att jag har dålig karaktär. Eller för att jag inte älskar mitt barn. Eller, utan att det här hänger ihop med interaktionsdesignen. I de tjänsterna som vi använder.
Mm.
Och vi har alla bara hängt med i den interaktionsdesignen och fastnat. Och nu är ju den debatten också väldigt livlig. Så här, hur ska man hantera det här? Och första steget är ju att vara snäll mot sig själv och förstå att nej, jag har inte dålig karaktär.
Jag är det, produkt.
Ja, lite så.
Mm. Jag vill att vi ska prata mer om det här med alltså vuxen användning av skärmen också. För jag vet att du kan mycket om så här, ja, men välmående och så i förhållande till det. Men först bara, alltså så här, som sagt, dygnet har ett visst antal timmar. Om du fick måla upp ett ungefärligt optimalt scenario som också känns liksom möjligt utan att eftersträva 100% perfektion. För som sagt, om när Hedda nu vaknar oftast 6, tack och lov, men de dagen hon vaknar 5, alltså det är så, det är så här 4 timmar till förskolan ska börja och även om jag, det är ganska sällan som vi låter henne kolla på tv utöver de där tiden då. Hon, när mormor och morfar har henne, då sätter de ofta på tv för att ja, lugna henne lite grann. Men då, jag orkar inte hålla på och säga att de måste vara nolltoleranta där. Men det som jag försöker fråga om, det är om man tänker interaktion då. Hon ska lära sig. Alltså jag tycker jag pratar skitmycket med henne. Måste jag tänka på att jag ska prata ännu mer? Alltså för du pratar om att hon ska lära sig och det man lär sig av är vuxna och sådär.
Alltså, jag tror att om man har en kontinuerlig interaktion med sitt barn så måste man ju inte prata dygnets alla timmar med sitt barn, absolut inte. Men att man försöker vara närvarande när barnet är närvarande, det är väl någon slags nyckel. Att man försöker uppmärksamma vad barnet tittar på och namnger saker, att säga, ja men... Ja, titta lampan och ser du den? Och liksom, nej, det är ju inte superspännande dialog i första åren. Men det är ju, de behöver ju höra alla de här orden många, många gånger. Och de bygger ju sitt språk utifrån det som de får höra. Och man pratar om så här serv och retur i det här sammanhanget. Att barnet får serva och visa så här, nu tittar jag, nu kryper jag mot, den här, mot det här elementet. Ja, okej, ser du elementet? Så att man försöker liksom hänga med och beskriva det som händer. Och sen så testar man olika saker och man låter kanske barnet, ska vi knacka på det? Ja, okej, nu ska jag knacka och nu ska du vet... Och sen så ser man, notera när de går vidare till nästa sak. Och då får man följa med där.
Mm.
Ja, ska vi känna på mattan? Och vad leenden är mot kinden. Alltså hela tiden, inte hela tiden. Men alltså att försöka hänga med på det som barnet verkar vara intresserad av.
Mm.
Och det är väl det som man ofta då kan missa när man själv har fastnat i scrollet. Och man tycker, ja men hon gör sin grej där borta.
Mm. Okej, men två frågor till innan vi släpper och jag ska försöka få dig att ändra åsikt om skärmen. Vi ska åka på en långresa. Och tyvärr så har vi bara en mellanlandning. Så vi kommer sitta 12 timmar på ett flyg till Mexiko. Där kommer det bli 100%, inte 100% skärm, men hon kommer absolut få ha skärm. Hur illa är det? Nej, det går inte att svara på. Jag fattar det. Jag förstår att jag som ställer knepiga frågor till dig eftersom att du är forskare. Men kan vi bara prata lite om det?
Ja, alltså det som har störst betydelse på människors mående är ju det som de gör varje dag.
Mm.
Så att det är ju vanorna och det övergripande mönstren som man skapar som har störst effekt. Så om det är enstaka tillfällen när skärmen åker fram för att få en svår situation och bli mer hanterlig.
Mm.
Jag kan inte svara på om, alltså gissningsvis så är det ju inte en gång särskilt eller enstaka gånger då och då av stor betydelse. Utan det är ju det som görs regelbundet, det som görs varje dag eller det som kopplas ihop med. Så här, om ett barn alltid får en skärm varenda gång den är ledsen eller får ett utbrott, då kommer det barnet inte få så mycket träning i att själv reglera sina känslor i det läget. Och det är ju den typen av saker som man inte vill missunna dem. Man vill ju att de ska få träning i precis just att reglera känslor.
Mm.
Precis just att kunna sätta ord på saker och ting. Och då krävs det ju att man får många, många sådana tillfällen.
Mm.
Och inte alltid styr bort en sån situation liksom, med en distraktion av en sån potent typ som en skärm faktiskt är.
Mm. Vi kom in på det här som du pratade om innan. Välmående för ens egen skull. Och som vi touchade, man har så sjukt ambivalent inställning till telefonen. Jag funderar jättemycket på det här. Berätta allt du vet.
Ja, vad ska man säga? Det är återigen ett ungt forskningsfält eftersom vi bara haft smartphones i liksom 10-12 år. Tittar man på sociala medier så är det också ungefär lika långt det forskningsfältet där man har tittat mest på Facebook. Det är ett knepigt fält att forska på för att saker och ting förändras väldigt snabbt och beteenden som vi hade i början när vi kastade får och kossor på varandra.
Ja just det, det var ju...
Det är ingen som gör längre.
Nej, det har du inte rätt i.
Så saker och ting blir också inaktuella.
Ja.
Men ska man titta på de liksom övergripande dragen när det kommer till sociala medier och psykiskt mående så kan man ju säga att nettoeffekten är lite negativ.
Ja.
Sen är det ju väldigt...
Eller vad menar du med det?
Alltså i snitt så har det en liten negativ påverkan på vårt psykiska välbefinnande.
Mm.
Men det betyder inte att för vissa kan det vara enbart positivt. Och för vissa kan det vara främst eller jättenegativt.
Ja.
Men i genomsnitt så blir effekten lite negativ.
Okay.
För en grupp människor.
Yes.
Och det beror ju på vem man är, hur mycket tid man ägnar, vad man gör på sina sociala medier och hur livet ser ut i övrigt.
Mm.
Det som tycks vara problemet är att många lägger så pass mycket tid att de inte hinner med sina skyddande faktorer.
Mm.
De hinner inte sova ordentligt,
de
hinner inte röra sig, de blir stillasittande. Så att massa saker som vi vet att vi behöver för att kunna må bra blir lidande.
Mm. Gud, varför är det här så mycket lättare för mig att ta till mig av än när du pratar om barn? Alltså det här, för här känns inte alls något jobbigt. Och då vet jag ju ändå att jag inte beter mig 100% som jag vill att jag ska göra. Men ja, det var det som du touchade förut. Det var
insiktsfullt, reflekterande. Mm. Ja, men, så det är väl ena aspekten, att tiden börjar tränga undan andra skyddande faktorer. Så man pratar om det ibland som en indirekt effekt.
Mm.
Sen är det då innehållet
som
såklart också kan påverka vårt psykiska välbefinnande eftersom det egentligen handlar om våra tankar och känslor om oss själva och i relation till andra. Så beroende på om vi har ett flöde med mycket liksom, orealistiska skönhetsideal eller om vi får motta mycket elaka kommentarer eller mobbning eller om vi till exempel hittar en stödchatt som hjälper oss jättemycket eller strategier för att hantera vårt psykiska mående, så kan ju det ha positiv eller negativ påverkan. Det här pratar man om som en direkt effekt då, för att innehållet i sig kan direkt påverka våra tankar och känslor om oss själva. Så att här ser man ju tydliga kopplingar när man gör sådana här experiment där man låter människor titta på flöden av olika sorts innehåll. Då ser man att just att bara några enstaka bilder på orealistiska skönhetsideal gör att man blir på sämre humör och tycker sämre om sin egen kropp till exempel. Och det räcker med bara några bilder instoppade i ett flöde med annars liksom resebilder och naturbilder. För att uppnå den här effekten.
Gud. Och det, är det självskattningsstudier då, eller att man har sett i hjärnan strukturen förändras, eller vad är det som
det är i självskattningsstudier som man har gjort de experimenten.
Och jag känner mig både så upplyst och så nedstämd på samma gång. Men det här, för att jag vill verkligen, vad, vi pratade lite innan om du lever själv som du lär, och då sa du ganska bra. Och vad har du för förhållningssätt?
Ja, nej, men jag försöker tänka utifrån vad jag vill prioritera, vad jag vill lägga tid på. Då blir det lite självreglerande, för att om jag prioriterar att röra på mig eller att liksom få till de här skyddande faktorerna, då hinner jag ju inte riktigt med hur många timmar som helst på mobilen och så vidare. Och sen har vi ju lite förhållningsregler hemma också, utifrån ja, men när vi har mobiler och när vi inte har dem och sådär. Och har man gemensamt satta regler så blir det lättare att hålla dem också. Sen har ju jag har sociala medier också. För att jag vill också ha en blick in mot omvärlden och se vad som händer. Och jag får liksom god behållning av att ta del av information och forskningsrön och andra tips och allt möjligt. Plus kompisars liv. Även om det är mindre och mindre. Jag verkligen försöker, och det har blivit som en, jag vet inte om det är med åren eller vad det är, mer och mer individkontakt än att man liksom bara har kontakt via sociala medier.
Vad härligt att det blir så för dig, för jag känner att jag har haft en så här, ja, men helt okej relation till sociala medier, men efter att jag fick mitt barn så har jag liksom börjat få mer utseendekomplex och mer jämförelse. Men det har väl kanske också att göra med att, ja, men så här, livsförändringar är stort, som jag har touchat i podden, men det förvånar mig, för jag är ändå 33 år, jag trodde att jag var lite mer motståndskraftig. Men icke san icke.
Ja, men det är ju också olika skeden, tror jag. Alltså, när man går igenom stora livsförändringar, då blir man ju lite mera
skär.
Ja, och kanske utåtblickande av att så här, titta, hur gör andra? Är jag okej? Okay, liksom? Man söker ju den där bekräftelsen av så här, gör jag rätt? Och som vi pratade om, liksom, det här är ju, det är svårt att vara förälder. Och det är klart att sociala medier är ett sätt att titta på hur gör andra. Och det är klart att man kan få en förstärkning i de tvivel man har eller de svårigheter som man går igenom när man ser att dens barn verkar så himla glad och bra. Liksom.
Du har gjort en musikal som spelas på skolor och så, som hette Det syns inte utåt.
Ja, det syns inte bara.
Det syns inte. Och där pratar du om att det finns tips på hur man kan må bättre. Är det någonting mer du vill tillägga utöver det som vi pratade om med rörelse och sömn och allt sånt som man vet ju är viktigt?
Ja, men faktiskt, som en del av det här projektet, det är ett arvsfondsprojekt vid en ideell förening som heter Arts and Hearts, så har vi också gjort en app som man kan ladda ner som helt gratis, och vi samlar ingen data och sådär. Men om man vill göra en liten självskattning just på de här skyddande faktorerna, så kan man göra det och få ett litet, så här, ett litet hum om hur ser balansen ut och vilken skyddande grej vill jag börja med. Om man ligger i sig till på sömnen, så finns det då massa tips kopplat till så här, amen, testa det här som första veckan.
Och vad heter appen?
Det syns inte.
Ja, den heter det också.
Allt med projektet heter samma sak.
Okay, skönt och enkelt.
Ja.
Men just apropå det, för det som vi började prata om var ju att du har liksom utforskat hur man kan lära sig digitala medier. Min känsla är att, för Hedda kollar i princip bara Baby Bullybumpa. Och jag tycker att det är så gulligt, de har så mycket gulliga låtar, det är mycket färger och former. Jag märker att hon kan, förvisso tecknar de på hennes förskola också, men så här, hon lär sig tecken från det, från draken som så här, var? och så gör hon liksom vifta med händerna när hon letar efter någonting. Kan man inte lära sig någonting alls av skärmen?
Alltså innan ett års ålder så ser man inga tecken på det.
Nej.
Alltså som referens så kan man säga att man ser i forskningen att barn ungefär vid ett års ålder kan lära sig känna igen sina föräldrar på foto.
Ah, okay.
Men sen ju äldre de blir, 1,5, då börjar man se effekter, att man faktiskt kan plocka upp saker. Mm. Och 2 år ser man också effekter. Och då lär man sig ungefär hälften så mycket och kommer ihåg det hälften så länge ungefär.
Som
om man gjorde samma sak
IRL. Eller med en riktig
människa.
Då förstår jag. Det här tar sig väl lite, men det är någon som undrar hur barnen påverkas av föräldrarnas, inom parentes, min killes stirrande i iPhones.
Ja. Det här är också något som har beforskats, som har fått ett eget begrepp som kallas för technoference.
Mm-hmm.
Alltså technology interference. Mm. Alltså att tekniken kommer emellan. Och där ser man ju också den här tendensen att ju mer föräldrarna använder sin skärm framför barnet, desto mer börjar barnet pocka på förälderns uppmärksamhet.
Mm.
Och det här blir liksom cirkulärt. Så när man tittar i studierna man följer familjer över tid, så ser man att och ju mer barnen är liksom utåtagerande eller har beteenden som är jobbiga, desto jobbigare blir det att vara förälder.
Och
då flyr man in i mikropauserna och skärmen.
Mm.
Och man ser också att små barn vill ju att föräldrarna tittar. De vill att föräldrarna visar att de är intresserade och visar uppmärksamhet. Mm. Så när föräldern sitter med en mobil och barnet börjar utforska sin miljö runt omkring, och om den då ser att nej, men föräldern tittar inte, då kommer den tillbaka och blir mindre utforskande av miljön.
Ja, för den känner sig trygg.
Ja.
Just det, usch. Ja, så det var ju tyvärr inte så att din kille bör fortsätta med att kolla så mycket på mobilen då. Och sen
nej, men man kanske kan försöka liksom spara den tiden till när barnet sover och försöka göra lite satsningar. Ofta så räcker det med att man sätter igång en aktivitet med barnet. Liksom att man i början är väldigt aktiv. Sen kanske barnet sjunker in i något pussel eller börjar göra någonting. Äta på någon sladd eller något annat härligt.
Hur är det med tvn som står på i bakgrunden?
Ja, det ser man ju också då att det tenderar att göra att man blir mindre samtalande med barnet.
Mm.
Och ja, i snitt så finns det en negativ effekt av att ha tvn på i bakgrunden på barns språkutveckling. Och så. Mm.
Så inte bra. Aja, baja. Du märker, jag är väldigt så kategorisk. Jag vill gärna säga bra eller dåligt.
Jag förstår.
Hur är det med att facetima? Räknas det som skärmtid? För att min syrra bor i Oz, så det blir en del. Mitt barn är under 1 år.
Ja, nej men där har ju till exempel amerikanska barnläkarföreningen. Nej, Världshälsoorganisationen. Jag kommer faktiskt inte ihåg. En av dem har gjort undantag specifikt för det. För att säga liksom, självklart så är det bättre att barn får se sina släktingar som bor runt om i världen via skärm än inte alls.
Mm.
Så att man kan hålla en kontinuitet i det när man inte kan ses.
Mm.
Så att det är inte något som tycks vara kopplat till negativa fynd, eller där tycker man åtminstone att känna igen personen och fortsätta ha en dialog med den är mer värt.
Mm.
Och ja, beroende på tidsomfattning och så vidare. Så, och där kan man ju, det är ju sällan en ettåring själv sitter och facetimar med en moster.
Mm.
Då är det ju en annan vuxen med som förstärker budskapen, och det är ju det som är hela poängen med alltså att man kan ha skärm, men det behövs en annan vuxen med som hjälper till att förstärka budskapen, och då blir det ju det en sån här situation.
Tankar om skärmtid på förskolan som en del av läroplanen, för det är ju verkligen antitesen då till ingen skärmtid.
Ja, så det har vi ju också, det var en del av den här debattartikeln, att på grund av att vi inte har rekommendationer från myndigheter så har det också skapat såna här fullkomligt vansinniga skrivningar i läroplanerna, där man alltså, Sverige som enda land i världen, skriver in i läroplanen att förskolebarn måste arbeta med digitala verktyg. Och det finns inget forskningsstöd som visar att det skulle vara gynnsamt. Och däremot finns det alla de här risk fynden. Ja. Så det är fel, det finns liksom, det är helt
befängt.
Ja, ja, och det finns ingen konsekvensanalys och man har inte liksom tänkt igenom det här alls. Mm. Sen finns det ju såklart exempel på när man jobbar med digitala verktyg på ett sätt som förstärker verksamhetens, ja, liksom, ja, man har till exempel sagostund och projicerar boken på väggen. Mm. Och alla kan se bilden. Mm. Mm. Jättebra. Men när man inte har kopplat ihop när ska vi använda dem, hur ska vi använda dem och gjort en kompetensutveckling hos personalen, då är risken att det blir enskilda barn som sitter med skärmar.
Ja, hjälp. Sen är det jättemånga som, och det här vet jag att folk har barn i lite olika åldrar, men många som undrar om så här, jag får för mig att film är mycket bättre än YouTube, är Bolibompa en halvtimme bättre än massa olika klipp på YouTube? Alltså finns det någon skillnad i skärmen om vi då förutsätter att de är över 2 år kanske?
Mm. Absolut, och där ser man ju mellan liksom, ja, från 2 års ålder, de budskap som barn kan ta till sig bäst är ju realtid filmat, alltså det går långsamt, det är inte snabba klipp, det är riktiga människor, inte tecknat, och det är språk och repetition, så upprepning.
Ge ett exempel på vad finns det för som är sånt. Jag kollar inte så mycket på alltså barnprogram själv.
Nej, det gör inte jag heller. Det är väl det som är lite grann utmaningen. Det finns ju de här Dora the Explorer och sådana där saker som är tecknat. Och där är det mycket repetition och det är pedagogiska budskap och sådär.
Men det är inte det riktiga.
Nej, då är det tecknat. Men det är ju för lite äldre barn, så då kan ju barnen också förstå den abstraktionsgraden. Ja. Men för de yngsta så handlar det om att det ska vara även filmat som en verklighet för att barnet ska förstå. För till och med ett tecknat äpple kan vara svårt att förstå att det här är samma sak som det här 3D-äpplet som jag nu håller i handen.
Shit. De är outvecklade, de små.
Ja, och det kallas för transfer deficit. De förstår inte att det som de upplever på skärmen har en motsvarighet i den verklighet som de lever i.
Men hur kan de förstå det i böcker då?
Nej, det kan de inte heller förrän de är ungefär 1,5-2.
Ja, nej, precis. Ja. För att jag tycker ändå att hon, ja, som sagt, min dotter är typ 1,5. Mm. Men för hon har börjat peka så här potta och liksom så. Men då är det att hon har åldern inne helt enkelt.
Ja, precis.
Yes. Och sen så är det också massa frågor. Jag drar alla över en kammare som att det är så många som handlar om samma sak. Men är det skillnad på padda och tv och mobil? Eller är det exakt samma sak när man pratar skärm?
Och där är väl egentligen den största skillnaden, vilket, alltså det tenderar ju att bli snabbare, kortare klipp på mobiler och paddor, alltså att det blir YouTube-liknande saker, och då kanske det är kortare saker som har ett högre tempo än TV, där det kanske finns, om man inte använder YouTube via TVn, så det beror på, om man tittar på exakt samma sak på TV, padda eller telefon, då är det nog framförallt synen skulle jag säga och avståndet som skiljer de här. Sen brukar ju innehållet skilja sig när man gör så. Men om man, ja, jag skulle säga att då är ju TV:n lite bättre för att det är på längre avstånd.
Just det. Mm. Ja, det är där. Gud vad jag verkligen tänker så ofta på att vi sällan får se saker på långt avstånd. Mm. Och så aktivt öva mig när jag cyklar. Att bara kolla så långt fram jag kan. Och det är verkligen, alltså det krampar i ögonen. Det är så ovan.
Mm.
Ja, sen var det någon som skrev en fråga som jag tyckte var så gullig. Och då så är det... jag har en 5-åring och en 10-månaders. När min 10-månaders ska sova på dagen och jag har 5-åringen hemma, ska jag ha dåligt samvete för att han då får fri tillgång till iPad eller TV medan jag får bebisen att somna? Ibland när han, alltså bebisen ligger, sover osäker, så kan jag behöva ligga bredvid honom uppemot en timme för att han ska få lite ordentlig sömn. Annars vaknar han lätt så fort jag går iväg, och då får jag istället tampas med en grinig bebis som vill sova, men har i alla fall inte dåligt samvete för att 5-åringen sitter själv med TV. Ja, rörigt formulerat, men hoppas ni förstod frågan.
Nej, men 5 år, då har man ju kommit upp lite i åldern, så då är man liksom förbi den mest känsliga perioden.
Mm.
Så att jag tycker inte man ska gräma sig över det, även om man också kanske kan variera och försöka hitta andra aktiviteter som att man gör en plan tillsammans och tränar med barnet. Att säga, nu kommer jag vara borta en stund och då kan du först rita det här, bla bla bla, vad ska du rita då? Sen har du lergrejerna här borta liksom, så att man preppar andra aktiviteter.
En liten station.
Ja.
Cirkelträning.
Eller hur?
5 minuter iPad, 5 minuter lera, 5 minuter rita. Eller,
ja, och iPad kommer inte kunna gå att stänga av då. Mm. För, så att den får man nog göra som en annan dag kanske. Mm. Men 5 år, då, det finns ju också inte något starkt stöd för att det skulle vara farligt med en timmes skärm när man är 5 år gammal.
Nej. Finns det någonting som du tycker att vi borde prata om eller vill säga innan vi lägger på?
Ja, men det är väl bara att förstärka att vi gör alla så gott vi kan.
Mm.
Och vi behöver omvärdera saker och ting hela tiden. Saker som man gör sitt bästa liksom. Och så får man ny information och då får man landa i att det här var jobbigt att veta. Så kanske det verkligen är med ett sånt här avsnitt. Att säga, damn it. Att det känns jobbigt att få höra. Och då får man komma ihåg att vi har inte vetat från början. Det här är forskning som kommer fram allt eftersom. Och kunskapsläget är som det är och det växer fram.
Ja.
Och det finns naturliga anledningar till att vi själva har dragits in i våran egen digitala värld.
Ja.
Och vill vi göra en tjänst för våra barn så är det att hålla ut lite längre innan vi introducerar den typen av interaktionsdesign för våra yngsta.
Ja.
För kopplingarna ser ut som de gör i forskningen.
Ja, och det kan man tyvärr inte ändra. Nej, det som du säger, och jag blev överraskad över att det var så, ja, men dels personligt utvecklande om man ska se det positivt och också jobbigt om jag ska formulera mig med sanna ord. Men jättetack, alltså jag är verkligen glad ändå över att jag fått ta del av den här informationen och jag tar verkligen till mig av allt du säger. Motvilligt,
ja.
Ska jag alltså säga. Du heter Cicela Nathalie och tusen tack som sagt.
Tack.
Välkomna till Pappa Pepp. Vi ska prata om vad du tycker om Heddes skärmtid. Och det här är ett ytterst ovälkommet avbrott för dig mitt under VM.
Min skärmtid.
Vad sa du?
Min
Exakt.
Skärmtid.
Och tvn är inte ens avstängd utan bara satt på ljudlass. Med det sagt, hur tänker du kring Heddes skärmtid?
Vilken snygg inledning.
Ja, det var därför jag fnissade.
Ja. Det är en stor fråga.
Det är en stor fråga. Som alla våra diskussioner, älskling.
Ja, precis. Hur ska jag börja ens?
Börja det bara rabbla det som kommer spontant.
Jo, men det är väl något jag insett, eller som man har fattat att det kommer en stor grej av. Liksom uppfostran, eller vad man ska säga. Mycket av deras liv kommer ju ske via skärmar och sådär. Och de exponeras för mycket tidigare än vad vi gjorde. Liksom, det fanns ju inte på samma sätt. TV fanns ju i och för sig, men ja. Och då finns det väl liksom såklart farhågor som förälder och med risk för att vara en sån konservativ så som man liksom såg förr i tiden. Ja, men det här med radio är livsfarligt. Diskomusik påverkar ju hjärtat. Man kan ju dö av att lyssna på den där takten. Och så vidare. Så, men det är klart det finns farhågor kring liksom för mycket skärmtid. Och då tänker jag kanske framförallt dels så här att det är kanske mycket dopaminkickar och sådär, att det skulle påverka hjärnutvecklingen i så här tidig ålder. Det vet vi ju liksom inte. Jag har inte sett någon forskning som talar för att det skulle vara skadligt liksom, eller påverka utvecklingen.
Nej.
Men jag har inte läst så mycket om det heller.
Och du lyssnar inte på de här poddarna, men jag har ju precis haft med Cicela Nathalie som är forskare och liksom hur hjärnan påverkas av skärm. Men hon säger också det att det är väldigt svårt att forska på småbarn.
Ja. Och jag menar, man kan ju inte göra en experimentell studie. Liksom. Här väljer ut några barn och får de exponeras för skärm.
Det pratade vi också om.
Ja, okay, ja. Nej, men precis. Så det är svårt att ens närma sig den kunskapen. Men, så här, men då, det är väl en sån farhåga som kan finnas med. Att så här, skärmtid överhuvudtaget eller för mycket skärmtid kanske påverkar hjärnans utveckling. Jag har svårt att tro det. Jag tänker att vi är så adaptiva och hjärnan är så plastisk. Alltså, även om det skulle kunna påverka av den anledningen så skulle det inte vara liksom irreversibelt. Att det skulle inte påverka henne för resten av livet. Eller att det skulle liksom bestående skador eller sådär.
Men du vet väl att det var en artikel i DN som några forskare hade gått samman och skrivit att de vill att Folkhälsomyndigheten rekommenderar noll skärmtid till barn under 2 år.
Mm, okej. Okay. Ja, baserat på...
Ja, och det är väl här som är lite knepigt, för jag vill ändå ha stor respekt för Sissela och det vi pratar om i avsnittet. Men som jag förstått det så kanske huvudsaken att just att man inte vet.
Ja, någon försiktighetsprincip då?
Ja, lite. Det är min tolkning av det. Men alltså, innan vi började spela in det här avsnittet så var jag ändå såhär, men gud, vem bryr sig? Hon får kolla en halvtimme när hon vaknar 5. Liksom.
Mm.
Men det Sisselas kroppsspråk och ord var inte helt positiva till det.
Nej. Och det får man ju rätt att tycka olika om. Jag har svårt att tro att det är så pass skadligt att det skulle vara liksom så här förknippat med fara för Heddas utveckling och så där. Men med det sagt så är väl liksom, det är väl klokt att vara lite försiktig också med grejer. Men som med allt annat, att det inte är något speciellt egentligen med skärmtid. Så det är väl mitt förhållningssätt, att oavsett vad, så man vill inte ge henne för mycket godis. Man vill liksom inte att hon ska tröttna på leksaker eller få nya leksaker hela tiden eller sådär. Så här, någon slags måttlighet kring det mesta. Men då är väl ena så här farhågan då, så här, hur påverkar det hennes rent biologiskt liksom, om det ska dopaminkicka, så här, attention span och så vidare. Och sen är väl den andra liksom, om hon ägnar tid åt skärmtid, vad är det som man plockar bort liksom, ekvationen? Om man tänker det så här, samspel eller att så här, göra andra grejer, utforska världen på andra sätt och så vidare. Att blir det för nära till hands till skärmtid eller man använder det för mycket liksom som någon grej, så kanske det berövar en andra viktiga delar i sin utveckling och upplevelser sådär.
Jag skrattar, det är en väldigt flackande blick nu. Åh, vad jag önskar att det här samtalet är slut.
Nej, jag tycker absolut inte. Och samtidigt om man ser på åt andra hållet så det är ju sjukt också om man skulle liksom, alltså nu är hon så liten, nu får hon ju inte ut något av skärm. Alltså nu är det som allt annat stimuli. Det är inget särskilt med skärmen som ger henne egentligen någon mer glädje av livet. Nej. Men när hon blir äldre.
Fast hon fastnar ju lättare där.
Ja, liksom. Absolut. Men jag menar, när hon blir äldre kommer det ju berika hennes liv också. Möjligheten att så här, lära sig saker genom skärm.
Engelska.
Spela spel, engelska, liksom, se dokumentärer, kanske hitta, söka fram information, sociala medier som ju kommer vara en enorm del av hennes liv. Troligtvis, det vet vi inte hur det utvecklas. Nej, men sannolikt, alltså då kommer det vara en källa till att berika sitt liv också och inte bara se tidsfördriv eller liksom som en drog.
Få timmen att gå.
Eller hur? Men det är ju ganska långt kvar tills skärmen kan fylla den funktionen, tror jag. Hon har ju lärt sig massa koreografier från Baby Bolibompa och
Eller det är svårt att veta vad som är förskolan,
eller förskolan
som
är det, men verkligen. Ja, det är klart.
Men är du liksom, tycker du att vi har en bra nivå nu?
Alltså jag har inte reflekterat så mycket. Jag tycker inte att det är på en problematisk nivå nu.
Nej.
Jag har ju reflekterat däremot över att hon kan tjata mycket när hon ser tvn till exempel.
Kommer att, med fjärrkontrollen och nickar.
Ja, bompa. Och när jag sitter på någon VM-match eller nyheten eller så, då kommer hon fram och så tittar hon förväntansfull, så, som att hon ber till högre makter, snälla säg att det blir bolibompa den här gången. Nej, det blev inte det. Så det är klart att man märker att det påverkar henne och att hon har en stor dragningskraft till det och att hon blir besviken när hon inte får se det, när hon kommer att tänka på att det är kul. Liksom.
Mm.
Men jag hittills skulle inte jag reflektera att det är något så här farligt eller skadligt. Nej. Eller något jag oroar mig för.
Är du nöjd med ditt eget skärmanvändande?
Ja, eller vad? Det känns som att det finns ett påstående bakom
frågan. Nej, okay, alltså, för egen del är jag inte nöjd med mitt eget. Absolut inte.
Att det är för mycket, eller för lite?
Så mycket.
Ja, nej, men så här, det beror väl på, det är så brett också, skärm. Jag tycker att jag sitter generellt för mycket framför datorn när jag jobbar och sitter och skriver. Och jag märker att det påverkar liksom hela
ergonomin.
Ja, ergonomin, att jag spänner mig ögonen. Jag märker liksom att jag får sämre syn och sitta liksom hela dagarna. Speciellt när
håll micken vid.
Ja. Sådär. Många år av att spela in podd på olika sätt med dig och ändå inte lärt mig.
Det är, alltså, här sitter på riktigt en halv meter framför med micken. Liksom, ta bort den från munnen och fortsätta prata. Ja, men jag är precis datorn. Men om vi pratar mest telefon då,
men,
det som, så, för du måste ju ändå göra mycket av ditt jobb på datorn.
Ja, men såhär jo, exakt, så är det ju. Och samma grej där egentligen. Är det så att det bara är alltså att det slösar bort, att jag slösar bort mitt liv där, eller att det skulle påverka mig negativt? Jag tycker det är ganska mysigt att sitta och läsa om AIK till exempel eller sådär. Så det tycker jag bara att det berikar.
Nu kollar jag, för den här frågan har jag ställt många gånger. Hur mycket skärmtid har du? Är det okej att jag kollar nu?
Ja, jag tror det är ganska mycket.
Ja, det var inte en komplimang. Nej, du fick det låta som, det var så bra. Det tror jag med. Men för att, okej, för egen del då, du tycker inte att det är mys med, som Gnageform är ju din motsvarighet till mina sociala medier. Mm. Okej, ditt dagliga genomsnitt är 2 timmar och 13 minuter.
Det är mycket, ja.
Mitt är nog drygt 3, men jag håller på mer med den på jobbet, alltså, och faktiskt i jobbsyftet än vad du gör. Men för egen del, det som jag inte alls är nöjd med, om du bryr dig eller om du hinner lyssna, det är att om jag tar upp, jag kan sitta på datorn, så har jag 7 flikar uppe, trots att jag vet att ingen kan multitaska. Jag känner mig som en övermänniska, trots att jag vet att ingen kan vara det, den frågan. Så går jag in på mejlen, och så får jag något pling på telefonen. Kolla på det. Då tar jag upp, bara slö, kan jag ta upp mailappen i telefonen. Trots att jag är inne på den i datorn. Och liksom en sekund senare, ingenting nytt har hänt. Och det, bara, alltså det bara blir som en ond spiral där jag bara så här slö klickar mig fram. Sen är det också att jag märker verkligen att framförallt Instagram blir som en... alltså om jag har haft 2 timmars paus från mobilen. Alltså då, det blir ju en kick. För, alltså då blir det verkligen som att jag ska gå in, vad har hänt? Och så blir jag jättebesviken om ingenting har hänt. Jag blir också jättebesviken om jag inte fått några nya mejl. Men framförallt Instagram, och för mig... Cicely pratar mycket om så här, alltså, vad heter det, om en faktor som får en att må bra, så att ingenting sånt ska kapas. Och jag känner ändå att om en träning och socialt liv och sömn och så är på plats. Men det som är att det finns en rastlöshet i kroppen som gnager, som jag inte alls gillar. Och den önskar jag att jag kunde få bort. Och jag har ju många år haft nyårslöfte att jag ska ha mindre skärmtid, och många gånger tänkt det och så. Och jag får liksom inte riktigt till det.
Jag tror också det där blir, det är så här, med all respekt, jag tänker att hela dialogen kring det här med skärmtid blir så ensidig ibland, alltså endimensionell, att man säger så här, men, och skärmtid betraktas som något negativt för att det känns så slappt och lättjefullt typ, så här, gör något vettigt med ditt liv eller kreativt istället för bara sitta framför en skärm liksom. Men det är ju verkligen skillnad på vad gör du med skärmen när du sitter framför skärmen. Det är ju väldigt stor skillnad på liksom, och där finns säkert saker som du tycker är liksom härliga och bra,
ja,
som berikar ditt liv.
Jag menar inte att
det
ska noll.
Nej, nej, men jag menar, och sen så finns det de där grejerna som kanske bara är någon slags impulsivt så här, bristande tolerans för rastlöshet eller när det blir tomt, eller inte ens det, att det bara är reflexmässigt inövat beteende liksom, där du inte ens reflekterar över, så kommer du på dig själv halvvägs igenom. Eller att det till och med har liksom så här negativa effekter, att du går in för att söka någon typ av liksom bekräftelse eller vad det nu kan vara, och så får du inte det, och då ger det liksom negativa känslor och tankar. Och det är väl snarare så här, egentligen inte mängden skärmtid du borde minska då, utan det är ju att ha färre av de där negativa skärmupplevelserna, eller vad man säger. Så skulle jag resonera kring det.
Jo, precis, men då så tycker jag kanske inte att det borde fylla med annan skärmtid, utan då borde jag kanske fylla med mer bara sitta och glo, som jag tycker att tror skulle vara bra för mig.
Ja, precis, men då är det ju exakt, då är det ju någonting som du i ditt liv kanske inte har tillräckligt mycket av, att stå ut med liksom stillheten.
Ja, verkligen.
Gnagform inte heller det. Då är det inte att jag, då konsumerar jag ju liksom vad andra skriver och så.
Ja.
Det är ju inte, ja, exakt.
Nej, lite... gnag. Alltså jag menar inte gnagare. Men du är väldigt bra på att få det handla om fotboll. Inte gnagare.
Ja, just det, gnag. Ja. Ja. Nej, men det är väl klokt. Och det är väl precis. Och då är det kanske något som du behöver tillföra till ditt liv egentligen. Och då kanske det egentligen skulle vara så, om det bara är 3 timmar av din dag. Det är en massa annat tid som du säkert lägger på annat. Där du kan fylla på med stillhet eller sådär. Utan att ta bort något egentligen. Men sen låter det som att du faktiskt vill ta bort, och då kan du väl göra det. Men jag ser inte mitt förhållande till min skärmtid som problematiskt.
Okej, men bara så du vet, framöver så kommer jag nog vilja att vi så här har, alltså, det förbud med mobil under middagen och sånt, att vi har den typen av middagar.
Ja.
Det är ett starkt önskemål.
Jag tycker inte vi så ofta sitter med.
Det tycker inte jag heller, men som sagt, när Hedda kommer börja tjata, att det verkligen är så supertydligt att
det
är en gräns.
Ju, absolut, och där måste man ju leva som man lär. Det är ju samma, vi kan ju inte sitta och äta godis och säga att hon inte, eller stå och röka och säga att hon inte ska röka. Nej. Alltså, så är det ju. Så, men då är det en annan grej, tänker jag.
Ja.
Sen modellinlärning.
Fint ord. Nu måste vi hämta tvätt innan matchen börjar.
Perfekt.
Och med vi...
Viktor.
Men är Viktor. Tack för idag.
Tack.
Tack för idag allihopa. Glöm inte livepodden 13:30 den 15 december om ni laddar ner Podplay-appen. Och som vanligt, följ mig på Instagram, Amanda Koldén, och på Festlekar, ett Instagramkonto som är som ett matkonto, men med recept på fest istället för på mat. Helt enkelt. Puss, ni är bäst. Mother lovers. Mami, mamacita.